Somligt är föränderligt, som världsläget och dagspolitiken. Annat är beständigt, som Korsell i P2, som alltid med rariteter ur musikhistoriens gyllene flod. Missa ej, udda söndagar i P2 klockan 14.
Handplockad och omistlig musik just nu. Det får du i Svanholm Manet i P2. Jag, Britta Svanholm Manet, väljer musiken och du hör den jämna söndagar klockan 14 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Det här är text och musik med Erik Skylt.
Thank you. Vad jag avskydde vintern i år. Mer än någonsin tidigare, tror jag. Och dålig förälder var jag också. Hur många gånger var vi ute i pulkabacken som ligger precis utanför fönstret? En, högst två gånger. Trots att snön låg kvar i alla fall i några veckor. Ändå, när jag hör den här musiken av Baulis Dvarionas, den lettiske 1900-talstonsättaren verksam i dåvarande Sovjetunionen. Ja, när jag hör den här satsen med titeln Snow Covered Forest från sviten Winter Sketches, då är det som en märklig känsla ändå övermannar mig. Så vackert det är med den snötäckta skogen. Så vackert med den tidiga skymningen. Och långa, mörka morgnar framför brasan på landet. Jo, men nu kommer bilderna tillbaka. Jag och min äldsta dotter, som ofta vaknar först. Vi står i fönstret och blickar ut över sjön. Klockan är runt 7. Det är januari och nu stiger plötsligt solnedgången långt där borta. Rosa, gul, orange himmel. En vackrare vintermorgon kan man inte tänka sig. Kanske skulle man kunna kalla det här för kärleksbrevets problematik. Något som för mig blev skrämmande tydligt under åren mellan 20 och 30, när många sådana där brev skrevs. Lite sorgligt är det nog, men det är mycket lättare att älska något som är på avstånd. Som tanken på en vintermorgon, en solig dag i maj, eller en person som bestämt sig för att tillbringa en termin i Paris eller Lille för att plugga franska. Inte för att kärleken egentligen är mindre när man väl ses, utan för att det där andra, det är så mycket svårare, gör sig påmint. Egna tillkortakommanden, projiceringarna, missförstånd, undertryckta känslor, flyktbeteende och rädslan för förlust. Säkrare är då längtan över stora avstånd. Så rent och innerligt allt kan bli. Men som den österländske munken sa till sin adept när denne trodde att han var framme vid upplysningens punkt: gå nu hem och lev med din familj, alla du växte upp med. Återvänd till det nära, såriga, larmande, intensiva familjelivet. Först där kommer dina insikter att prövas. Den ensamma meditationen var bara en förberedelse. Samma sak med vintern, eller allt som tynger. Den romantiska drömmen kan nog vara en nyttig förberedelse. På avstånd kan skönheten lättare upptäckas, men målet måste vara att i stunden, i en absolut närhet, kunna känna lika starkt. Ja, om jag har någon uppgift på det personliga planet så tror jag att det här är min utmaning. Drömmare, det kan väl gå an, men bara som en förberedelse. Romantiker, jo, för att hitta ett språk och ett sätt att se, men bara för att sen kunna bära med sig erfarenheten av det sublima in i det allra mest vardagliga. Sökare, ja, det är nödvändigt förstås, men inte för att vägen är målet, utan för att verkligen finns någonting att nå fram till. Nästa vinter, nästa gång där i fönstret, precis före soluppgången, när de första färgerna börjar synas på de mörka, kalla vintermolnen, då ska jag försöka minnas allt det här som en anteckning i ett tjockt häfte med titeln Handbok för melankoliker. Inget avstånd längre. Ingen längtan bort. Det finns bara en dag och det här är den dagen.
Thank you.
Leif Ove Andsnes på en ny skiva med musik av Franz Liszt. Det är ju märkligt med Liszt. En av de absolut största, särskilt när det gäller pianomusik. Ändå lyssnar jag väldigt sällan på något av honom. Fast så är det ju med tonsättarna. Vissa faller man för, andra inte. Det räcker nog inte att gilla musiken, vilket jag alltid gjort när det kommer till Liszt, men jag känner honom inte. Inte som Schubert, eller Mozart, eller Wagner, eller Beethoven, eller någon annan av dem som jag alltid återvänder till. Och mer än så, jag hittar inte det sårbara. Det finns säkert där, men jag ser det inte. Därför är det en extra ansträngning att ta sig till musiken som vi hörde här alldeles nyss. En oerhört suggestiv titel är det i alla fall. Och väldigt fint spelat av norska Andsnes. Namnet på hela Liszts svit är på svenska, om jag får till översättningen rätt, poetiska och religiösa harmonier. Och det här skulle då vara en musik inspirerad av den franske 1800-talspoeten Alphonse de Lamartine, han som brukar kallas för den första franske romantiken. Här hörde vi den nionde satsen med underrubriken La Lampe du Temple. Ja, ni får skriva och klaga på franskan. Ja, det är inte ett språk som jag riktigt behärskar, får jag erkänna. Men en längre beskrivning på svenska lyder så här: tempellampan där själen offrar sig själv till Gud. Mer än så vet jag inte om det här stycket eller den här poesin. Men jag har nog studerat mystiken tillräckligt länge för att känna igen tematiken. Något liknande finns också i Saltarens 141:a psalm. Så här: låt min bön vara rökelse för dig, mina lyfta händer ett kvällsoffer. Hos dig söker jag min tillflykt, låt inte mitt liv gå till spillo. Det är lågan av ett ljus, lampans evighetslåga i templet, vid tabernaklet, en röd första stjärna på den annars helt mörka himlen. Samma sak som den avlägsna vinterdagen, säger den. Samma sak som Liszts musik. Är kanske samma sak som all musik, den som verkligen berör. Först var allt separation, biologisk, mytisk, freudiansk, även social. Alla de där inriktningarna säger väl samma sak. Och länge trodde jag att det var så här det var tvunget att vara. Att det man älskade bara kunde finnas på avstånd. Ja, att själva avståndet var en förutsättning. Kanske för att det som var nära var det som verkligen skrämde. Men den där lampan i templet, den säger något annat. Här finns samma ljus som Elbereth och Erendil såg i sagornas värld. Någonstans, på något sätt, finns det inte längre några avstånd. Någonstans, på något sätt, står två koppar, alltid dukade på ett litet bord. Och någonstans, på något sätt, har du alltid väntat på mig. Och nu vet jag att det är sant. Festina Lente i en version för stråkorkester, musik av Arvo Pärt. Varför lyssna till samma musik gång på gång, tänker kanske någon. Ja, Pärt, ännu en gång. Men jag tror verkligen att det finns något att upptäcka när man kan en musik och hört den, ja, nästan hundratals gånger. Lite som den där munkkännaren jag träffade som berättade att man egentligen inte kunde förstå den norske konstnären, eller någon målare förresten, om man inte tog en av de små fällstolarna i handen som ofta finns på museer och bänkade sig framför en av tavlorna. Inte i 5, inte 10, inte 20 minuter utan minst en halvtimme skulle det vara. Det var då som motivet och färgerna öppnade sig. Så är det kanske också med musiken. Särskilt när nu hela den nya Pärt-skivan med Concerto Copenhagen och Tony Kaljuste, när den nu är släppt. Här har vi välkända stycken från Arvo Pärts produktion, men ändå med något som är helt nytt. Kanske för att just Tony Kaljuste är världens största kännare av Pärts musik. Han är som munken i sin cell. En enda vy utanför fönstret, men så förundligt levande detta enda landskap ändå är. Och samma sak med musiken här då. Ännu en tolkning av ett av de stora Pärt-styckena, men för varje gång lite djupare. Och resultatet? Jo, avståndet. Ja, avståndet mellan musiker, upphovsperson och andens vind har krympt ännu en gång.
Thank you.
Den här gången Arvo Pärts Trisagion, taget från skivan där Concerto Copenhagen tolkar musik av Arvo Pärt under ledning av Tönne Kaljuste. Jo, men visst finns det något utvecklande med att återvända till det redan bekanta och just där finna något helt nytt. Som i framförandet av andra satsen av Beethovens femte pianokonsert som vi ska lyssna till alldeles strax. Jag tänker att det där också kan gälla i det vanliga livet. Och jag försöker tillämpa det i min egen vardag. Den omogna impulsen finns förstås kvar. Jag längtar bort, jag längtar till det jag inte har, till dit jag inte är. Ja, som att drömma om vintern på sommaren eller om sommaren på vintern. Men allt mer, steg för steg, förstår jag nog ändå att en annan väg är möjlig. Det finns alltid mer att upptäcka just där man befinner sig. Kröken uppe vid grusvägen där landskapet öppnar sig. Tänk att det ligger en vikingagrav där. Hur kan strandlinjen ha gått då? Var klipporna runt om er som öar i ett skärgårdslandskap? Och platsen där det höga huset in i stan står. Ja, det var visst stadsdelens soptipp förr i tiden. Och här bor nu vi. Men ändå så intressant. Och på, ja men, platsen man befinner sig på. Det finns alltid något nytt att upptäcka. Och det är väl därför de där kärleksbreven för så länge sedan var ganska så misslyckade. De handlade förstås om en uppriktig längtan, men de ställde inga frågor. De undersökte ingenting. De bara sände, och det är verkligen ingen bra grund för något. Jag hoppas att jag en gång ska kunna vara annorlunda, även om det ofta känns ouppnåeligt. Försiktigare. Mer lyssnande. Som inför lågan i templet. Inga avstånd längre. Jag är här nu. Lys upp allt mitt mörker.
Thank you.
En helt fantastisk inspelning av Beethovens kejsarkonsert är det här. Ja, har man någonsin hört den andra satsen framföras både så ömsint och pregnant? Nej, jag vet inte. Spelade gjorde i alla fall den georgiske pianisten Elisabeth Leonskaja, som bott i Österrike sedan väldigt länge. En helt ny inspelning verkar också vara, vilket betyder att Elisabeth Leonskaja här är närmare 80 år gammal. Otroligt. Och så är det dags för veckans sista musik. Det här är faktiskt en rest från förra veckans program som ju handlade om Beppe och Theodor Wolgers och upplevelserna i det lilla rödmålade Vikens kapell. Det var en låt då som jag inte hann med, men den är för bra för att glömma bort, så den kommer här istället. Det är Ansikternas mystik. Text Beppe Wolgers, musik Theodor Wolgers och sång Annika Norlin.
Jag tänker mig att jag ligger och dör. Jag tänker mig att döden får mig att skämmas. Det är en mycket pinsam situation för alla. Först tänker jag att jag låg ensam. Då skulle jag försöka dö när ingen såg mig tyst i smyg. Hållande bilden av ditt ansikte innanför mina slutna ögonlock. Hållande bilden av ditt ansikte innanför mina slutna ögonlock. Så i hela döden låg jag ansikte mot bilden av ditt ansikte tätt tillsammans. Sen tänker jag att du satt vid mig, ditt ansikte ganska nära mig. Då säger mitt ansikte utan ord: jag är ledsen att jag dör. Förlåt, det var inte meningen. Och ditt ansikte ser utan ord: ja, jag förlåter, du gör fel. Men jag förstår att det inte är din mening. Hållande bilden av ditt ansikte innanför mina slutna ögonlock. Hållande bilden av ditt ansikte innanför mina slutna ögonlock. Hållande bilden av våra ansikten.
Ansikternas mystik från skivan Episod i Vikens kapell. Och här på slutet så hörde vi också Frostvikskören. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
Jazz som kan bidra till en lägre vilopuls, en melodiös och tillbakalutad mix av välkänd och ny jazz. Det får du i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Häng med oss i Hemma i P2.
För dig som gillar musiken från 1900-talet och framåt. Britta och Vivica är med dig.
Måndag till torsdag från 18.45 till 20. I Gaza dödades fler än 20 människor i morse när någon öppnade eld mot de stora folkmassor som var på väg till en plats nära Rafa där man delar ut mat. Vi ska höra vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Uppgifterna går isär om vem som öppnade eld. Vittnen hävdar att det var israeliska styrkor. Israels militär säger att man inte är medveten om omständigheterna men att det här nu utreds. Men den här nödhjälpen som kontrolleras av Israels militär och amerikanska säkerhetsföretag har kantats av kaos med desperata folkmassor, plundring också. 6 personer hade dödats redan före dagens tragedi och Israels militär har medgivit att man har fyrat varningsskott tidigare för att skingra massor. Och hela det här projektet är ju enormt starkt kritiserat och har kallats för en skenmanöver eftersom det inte sköts av oberoende hjälporganisationer eller FN, utan av säkerhetsentreprenörer som av kritiker till och med har kallats för legosoldater, även om det heter Gaza Humanitarian Foundation. Sen är det svårt att veta exakt vad som händer eftersom utländska journalister inte släpps in av Israel i Gaza.
Vår Mellanöstern-korrespondent